Jag vill gärna få begynna med att läsa flera skriftstäder. Den har ju gärna ett enkelt ord till utgångspunkt, men jag vill få läsa två eller tre städer. Och det första är det som vi finner hos Johannes i kapitel 8 och vers 12. Där står det: igen talte Jesus till dem och sa: jag är världens lys. Den som följer mig skall icke vandra i mörke, men ha livets lys. Och så Peters andra brev, hvor vi läser i det första kapitlet och så vers 19. Det står: fastare har vi det profetiske ord som dere gör väl i och akte på. Det är som en lampe som lyser på ett mörkt sted in till dagen lyser fram och morgonstjärnen går upp i deras hjärter. För dere vet först och främst detta, att inte ett profetord i skriften är gitt till egen tydning. För aldrig är något profetord brakt fram vid människors vilje, men de helige Guds män talte drevet av den helige ånd. Och så ändligen psalm 119 och vers 105. Ditt ord är en lykt på min fot och ett lys på min sti. Ja, jag är glad att få se lite grann om detta ämne. För det är väl inte något som är viktigare för oss idag än det att vi kunde få Guds ords lys över tidens mörke. Jag tänker att vi är väl eniga om det, vi som är här, att vår tid på många måter är vanskelig. Vi behöver inte läsa mycket blane eller följa mycket med i nyheterna, i massmedia i det hela tatt, för att veta det, att det är en vansklig och mörk tid som vi lever i. Jag har en ting på hjärtat här nå i kväll, och det är att minna mig själv och det är allesammen om en ting. La oss alltid bruka ordets lys när vi ska bli klar över var vi ska gå och vad vi ska tänka om det vi möter. Ordets lys. Den som vill följa mig, sa Jesus, han ska inte vandra i mörke, men han ska ha livets lys. Och Guds ord är en lampe som lyser på ett mörkt sted, säger aposteln Peter. Och hur viktigt det är att vi följer Bibeln, följer Guds ord. Jag har en speciell grund till att se det, för jag har lagt märke till att det är förunderligt hur moderna teologiska tankegångar liksom har sunkit, om jag så kan säga, nedover i folkets breda lag. Tankar som var radikala och nya liksom på de akademiska höjder för ett par generationer sedan, och som allmänliga troende människor bara måste rysta på hoda. Sådana tankar kan du nå möta där var du aldrig hade trodde. Och det går, när allt kommer till allt, ut på den ting att Bibeln är egentligen inte Guds ord. Ja, vi finner väl Guds ord i Bibeln på en eller annan måte då, som inte är så gott att se vad består i. Men att du kan slå upp och läsa det som står, och så läser du Guds ord. Ja, den tanken är liksom kommit mer på avstånd. Jag möter det om igen och åter om igen. Ja, jag möter det där hvor jag aldrig skulle trodd att jag skulle möta det, långt in i räcken av bekännande kristna. Må Gud hjälpa oss allesammen, vi är visst inte fri någon. Och då vill jag gärna först och främst nå ikväll i korthet minne om vad Bibeln är för en bok. De helige Guds män talte drevet av den helige ånd, säger aposteln. Ja, dessa orden de är inte gitt egen tydning, större det vill säga. Dessa orden kan inte du tyda och träcka hvordan du vill och tolka sån eller tolka sån. Men det är Guds ord. Och de som gav oss dessa ord i Bibelens böcker, de var drevet av den helige ånd. Det är så många, många städer där detta finns tydligt och klart uttalat. Tänk på profeten Jeremias i kapitel 36. Och Herren sa, du ska skriva det i en bok. Och så kan du läsa själv hur det där står. Att han fick en skrivare och han heter Baruk. Och så dikterade Jeremias Herrens ord och Baruk skrev det ned. Så blev det till. Ja. Det var han där uppe i himlen som gav orden. Och det var profeten som dikterade dem. Och det var skrivaren som satte det ned efter Jeremias diktat. I princip är det gott för sig på den måten allt sammen. Och kära vänner, det vill då säga att det vi läser då i Bibeln, det är inte mänskliga övervägelser och tankar. Så lär man idag i min högre undervisning. Jag vet det gott för jag känner böckerna. Här är spörsmål om Paulus för exempel då. Och ja, Paulus, säger det Paulus, ja. Det var nog ganska nyligen så var det en som sa, han tillhörde då ett frikyrkligt samfund också, som var känt för egentligen att hålla sig väldigt starkt på Bibelens ord. Ja, nej, Paulus, han kan inte ta allt det som står där, sa han, för han var bunden av sin tid och han tänkte väl efter det lys han hade, sa han. En allmänlig troende man, jag vill inte betvila hans kristenstand, men tankene var påvirket av tidens ånd. Så att det var inte ordets lys som avgjorde vad han skulle tänka. Och jag ska inte bruka svärt mycket mer tid på det, men jag vill allikevel nämna några exempel på detta som vi är mitt uppe i nu. Och jag måste få lov att nämna det, för det är så betydningsfullt att vi är klar på detta punkt. Om vi kommer upp i en diskussion eller vi blir konfronterat med ett problem av dem som alla snackar om nu, ja, var ska vi hämta vägledning? Vänner, vi ska finna det i Bibeln. Det är denna lampa som lyser på ett mörkt sted, det är den vi ska vända oss till. Och ta nu för exempel alltså detta med samboförhåll. Jag ska inte säga mycket om det. Vi vet alla vad det är. Vad ska en tänka om det? Ja, säger någon då, det är så, men de är glad i varandra då och de har ju lovat att vara tro och så vidare. Så är ju inte något mer med det, det är ju, ja väl, vad säger Bibeln? Du kan slå upp i 1 Thessalonikerbrev kapitel 4 så ser du vad Bibeln säger. En vär av eder se och finne sin egen äktemake, icke i lystens brynde som hedningene som icke känner Gud större. En sambor är icke en äktemake. Och det att leva utanom äktenskapet sådant som om man var i äktenskapet, det kallar Guds ord på samma sted som hor. Ja, det är förskräckligt att säga det idag, men det är vad Bibeln säger, kära vänner. Och så detta som är blivit så mycket tal om nu, så nu ska ju Stortinget Jeg får inderlig håpe de betenker seg i siste øyeblikk. Vedta en lov som jo vil, enten man tar aldri så mange reservasjoner eller ei, vil komme til å bli oppfattet som en slags ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Venner, venner, hva skal vi tenke om det? Ja, sier folk, ja, ja, kjære venner da, de er jo sånn, og de må vel ha krav på å få sine forhold regulert i år, og hvorfor skal vi være så harde mot dem, og så videre, sånt noe, sånt, sier man da, man skakker på hodet og tenker frem og tilbake og resonerer sånn og sånn, og synes du ikke det er rimelig det? Er ikke rimelig det? Er ikke rimelig det da? Det er da rimelig det. Rimelig det. Hva sier Bibelen? Skal vi spørre. Og da er det ikke et øyeblikk tvil om hva Bibelen sier. Du kan slå opp og lese for eksempel i 2. Korintierbrev, det 6. kapitlet, 1. Korintier, 6. kapitlet og 9. vers, så ser du hva der står. Der er dette forholdet nevnt klart og tydelig som en av de synder som en må omvende seg ifra om en vil se Guds rike. Der står det. Du kan lese det selv. 1. Korintier 6, vers 9. Det er det vi skal spørre om. Vi skal se etter hva det står i Bibelen. Det er det som avgjør saken. Eller for nå å nevne enda et av disse stridsspørsmålene som er så opp i tiden, da vet du. Dette veldige vær som går gjennom hele kristenheten med dette at det skal ikke være noen forskjell, hverken hjemme eller ute, eller i menigheten, eller noe sted mellom menn og kvinner. Ja, ja. Nå har vi jo fått en biskop også da, en kvinne som er viet til biskop, og som dessuten har svært spesielle meninger som slett ikke stemmer med Guds ord. Men hva, har Bibelen noe å si om det? Har Bibelen noe å si om forholdet mellom menn og kvinner? Ja, sier folk til. Det var det han kom med, han som jeg snakket om her til å begynne med, fra et frikirkelig samfunn av dem som vi er vant til å tenke holder seg sterkt til Bibelens ord. Nei, det er bare noe som var den gangen, det sa han, og dessuten har det vært så mye urettferdighet mot kvinner opp gjennom tiden, så det var bra om vi kunne rette litt på det. Ja, det har vært mye urettferdighet mot kvinner opp gjennom tiden. Og er fremdeles, også i Norge, ja, det er et godt stykke igjen, for den urettferdighet er utbedret, det betenker jeg meg ikke på å si. Men det er ikke det det spørres om her. Hva sier Bibelen, skal vi spørre da? Og da kan du jo ta disse ordene som er tatt inn i den lille katekismen, og som der kalles for hustavlene. 5. kapittel i Efeserbrevet for eksempel, og parallelle steder. Det er det vi skal spørre etter. Hva sier Bibelen? Og da vil du se det at Bibelen, den har noen ord som gjelder alle. Alle kristne, ja, alle mennesker. Og så har den noen ord som er rettet til mennene, og noen som er rettet til kvinner, og noen som er rettet til barn, og noen som er rettet til foreldre. Jeg har sagt det så ofte, en vanlig resonemang i dag kjenner ikke mer enn ett ord for disse ting, og det heter kjærlighet og å elske. Mannen skal elske sin hustru, og hustruen skal elske sin mann, og foreldrene skal elske sine barn, og barna skal elske sine foreldre. Det er likt alt. Jeg er ikke riktig det da. Jo, men Bibelen spesifiserer. Bibelen säger att mannen ska älska sin hustru slik som Kristus älskat menigheten och gav sig själv för den. Det är svåra saker, det ska jag säga dig. Sån som Kristus älskat menigheten och gav sig själv för den, sån ska mannen älska sin hustru. Det är till han. Och till hustrun heter det att hon ska underordna sig under sin man. Det går väl inte an att säga slikt nå för tiden. Men det står i Bibeln. Och så står det att föräldrarna ska uppdra sina barn och att barna ska lyda föräldrarna. Jag tänkte, det står det. Och det är inte för ingenting att den lilla katekismen slutar av det där med ett vers som jag skulle önska var skrevet på alla väggar runt omkring i hemmen våra. När var sitt Guds ord lära vill, då står det gott i hemmet till. Ja, det är säkert. Och du, det var inte sån en förfärdelig massa skilsmisser hvis det verset hade levit i hjärtene. När vär sitt Guds ord lära vill, då står det väl i huset till. Ja, det skulle vara annorledes runt omkring i husene då, hvis vi låt oss leda av Guds ord och så efter vad Bibeln säger om disse tingene. Jag ska inte säga mer om disse sakerna. För det var något annat som jag också hade så väldigt på hjärtat här nu ikväll. Och det står i ett annat sted i Bibeln. Det står i psalmen 109. Psalmen 119. Var vi finner 130, vers 130. När dina ord öppnar sig, ger de lys, de ger de enfoldige förstånd. Och därmed så vill jag gärna få lov att se ett lite grann, kära vänner, om vårt eget förhåll till Bibeln, om mitt förhåll till Bibeln och ditt förhåll till Bibeln. Om ditt förhåll till Guds ord och mitt förhåll till Guds ord. Här står något märkligt här. När ditt ord, dina ord öppnar sig, så ger de lys, står det där. De ger enfoldige förstånd. Kära vänner, jag skulle så indeligt gärna ha sagt något inträngande till oss alla samman detta där. Och få ett sånt förhåll till Gud, alltså att vi får det i och med att ordet öppnar sig för oss. Och ja, det var det vi skulle ha i våra kyrkor. Det var det vi skulle få uppleva i våra församlingar i det hela taget. Det var det vi skulle by på, och må Gud förbarma sig så sant, så han kunde uppreisa ibland oss slike vidner som ut fra Guds ord kunde tale, så att ordet åpnet sig och jag fick se lys i Guds eget lys i Bibeln. Och det kommer så över mig samma tider om kristenheten idag. Jag undras på om inte det ofta blir gitt stener istället för bröd. Om vi ber på så många underliga ting runt omkring för att samla folk. Det är den kontakten då, vet du, som vi ändeligen må ha med folk. Det är så väldigt viktigt. Vi må ha kontakt, vi må ha kontakt. Och så ställer vi till då forskjellige ting med uppsyn och styr och ställ och musik som de flesta kan lika, och især ungdomen. För så kommer de ju, och så får vi ju kontakt. Kontakt med vad? Kontakt med vad? Det är ingen som blir omvänd till Gud och född på ny med det att de kommer in för väggen i våra församlingar. Det är mycket för lite. Det kan ikke gå for seg på noen som helst annen måte enn den at Guds ord åpnet seg så du får lys. Det må skje ved Guds ord i Guds rike, det som skal skje i det hele tatt. Og jeg vil gjerne si til oss alle sammen, og ikke minst til dere unge som sitter her og som er troende og vil føre andre til vår Herre Jesus. Kjære dere, hvis ikke vi kan oppnå det ved Guds ord, så oppnår vi det ikke i det hele tatt. Og det som den troende forsamling ikke får gjort ved hjelp av Guds ord, det skjer i det hele tatt ikke. Det er det som forkynnes som skjer, og det er når Guds ord åpner seg at det blir lys. Jeg leste en gang for mange, mange år siden i en oppbyggelsesbok en fortelling om et ektepar. De var begynt å lese Bibelen sammen. De var ikke troende, men de hadde respekt for kristendommen og slik. Og så hadde de funnet ut det at de ville begynne å lese Bibelen. De leste hver for seg, men fulgte begge to en bibelleseplan, så han sto det der jeg leste det. Og da de hadde lest en stund på den måten der, da, så sier den ene til den andre, du sa han, her står det virkelig mye merkelig. Ja. Og så leste de videre og snakket om det de hadde lest inntil de dag en dag, den ene sier til den andre, du, hvis det er sant det som står her, da er vi fortapt. Men de fortsatte jo da å lese, vet du. De leste og de gråt og de ba. Og så kommer den stunden, så sier den ene, du, sa han, hvis det er sant det som står her, så er det håp i troen på Jesus. Ja, sånn leste jeg en gang for lenge siden i en oppbyggelsesbok. Men her er det pekt på noe som er så uendelig viktig. Dette at Guds ord åpner seg for et menneske. Det må åpne seg sånn at det ordet kan trenge inn i samvittigheten. Ja, samvittigheten, ja. Da er det vekkelse. Det er ikke vekkelse bare fordi om det blir en viss bevegelse i forsamlingene, og menneskene begynner å komme, og det er musikk som tiltaler, og det er stemningsfullt, og så videre. Og man fatter beslutninger og så videre og så videre. Det er ikke vekkelse det. Man ser det at hvis dette ordet her er sant, så er jeg fortapt. Det er det det kommer an på. Og ja, jeg skulle så inderlig, jeg ber til Gud om han må oppvekke slike mennesker iblant oss, slike forkynnere, slike vidner. Slike vidner, ja, som utifra personlig opplevelse og erfaring i Guds ord kan tale til oss alle sammen, sånn at det ordet åpner seg. Guds hellige vilje og Guds hellige lov, det som da åpner seg. Og da står jeg altså som profeten i tempelet, der han får se Gud med serafer omkring ham som roper hellig, hellig, hellig. Og så sier han, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leber og bor midt iblant et folk med urene leber, og mine øyne har sett Herren, herskarenes Gud, er ute med meg. Ordet hadde åpnet seg samvittigheten var blitt vekket opp, så jeg stod for Gud. For Gud, ja. Og det er alvor det. Samvittighetsvekkelse, det er hva vi kunne trenge, det, kjære venner, og det i høy grad. Og det er, som er så viktig her, det er at dette er et ord til de troende også, til de bekjennende kristne. Det har slått meg, jeg har ofte talt om det nå i det siste, at mange av de stedene som vi henter frem av Bibelen for å tale til vekkelse for uomvendte, de ordene er i virkeligheten sagt til de troende. Sånn som det står i Bibelen, så har de adresse til de troende. Vogn opp, du som sover, stå opp fra de døde, at Kristus skal lyse for deg. Les det, så skal du få se. Det er talt til troende. Eller i 1. Korinterbrev, hvor apostelen sier, vogn opp for alvor, sier han. Vogn opp for alvor. Han skriver til troende mennesker som hadde begynt å blunde. Ja, det er så snart gjort det, du. Det er så snart gjort det. Jeg kommer til å tenke på hva jeg leste i en annen bok for lenge siden, om et ektepar som var troende og gikk mye sammen på møtene. Men de hadde en bitte liten en som de ikke kunne gå ifra, så skiftet de på mens det var bare ganske sped, denne lille. Og så var det hans manns tur til å gå på møte da, og da han kom tilbake så spurte han, hvordan har det vært her? Jo, det har vært stille og rolig her, sa hun, men jeg har fått en preken her som jeg håper jeg skal huske. Og jeg satt jo her ved vogga, jeg, sa hun, og så vognet ungen av og til da, og begynte å knist. Og da vogget jeg så fint og stille, og så sovnet han igjen, sa. Jeg er så redd for det, sa kona, at det er sånn Satan gjør med oss. Samvittigheten våkner, og så sier noe til oss, slik som om hvordan vi farer, og hvordan vi innretter oss, og hvordan vi har det i det hele tatt, og hvordan er det med ditt og datt. Så bisser han så stille og fint, så han sover igjen. Vogn opp for alvor, sier Guds ord til troende, vogn opp for alvor. Eller i Romerbrevet, hvor det står, timen er kommet da vi må vogne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hørte du det? Han taler til folk som er kommet til troen. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hver dag som går, så kom vi nærmere den endelige, fullendte frelse hjemme hos Gud. Og da er tiden kommet nå, da vi må vågne opp av søvnen. Nå må vi ikke sove lenger. Og veldige ting når Guds ord åpner seg, så det slik blir alvor. Og enda så er ikke det viktigste sagt, for det at Guds ord åpner seg og gir lys, det er for meg fremfor alle ting knyttet sammen med det salige evangelium om vår Herre Jesus Kristus. Ja, ja. Dette om det fullbrakte verk, du. Åh, hvor stort det er når ordet åpner seg, så jeg får lys. Lys over Golgata. Lys over hva Jesus har gjort for meg, sånn at jeg virkelig ser det. Og det, ser du, det er noe helt annet enn at vi kan det. Kan det, ja, vi har jo hørt det masse ganger, kjære, vi har lært det på skolen. Ja, det, jeg vet ikke hvor det er nå, men da jeg gikk på skolen, og det er lenge siden, da måtte vi pent kunde utenatt, eller også gikk det oss ille. Så forklaringen til den andre artikkel, den kunne jeg, det tør jeg si. Ja. Jag tror att Jesus Kristus är sann Gud, född av Fadern från evighet, och tillika sant människa, född av Jomfru Maria, och att han min Herre, som har frälst mig och köpt mig, icke med guld eller sölv, men med sitt helige dyre blod och sin oskyldige pin och död, för att jag ska vara hans egen lev under ham i hans rike, i helighet och lydighet. Ja, jag kunde det, jag visst kunde jag, jag kunde så gott att. Men det var något annat av ordet öppnet sig, du. Jag ska se, det var något annat. När ungdomen fick plötsligt se ett ord som öppnet sig, så att jag förstod att det är verkligen sant. Det är verkligen sant. Han har köpt mig, han har gjort det. Det är gjort, det är betalt. För så en lång tid sedan. I norsk kristenliv är det någon sådana ting som blir fortalt om igen och som jag hoppas ska bli fortalt i kommande tider. Som för exempel fortellingen om Ludvig Hope, som var så i tvil om hvorvidt han tydde tro att han var ett Guds barn. Jag tänker vi har hört det allesammen. Och är det någon som inte har hört det, så ska du höra gott efter nå. Det är folk som har rejst till platsen där det skedde, bara för att se den potetåkern hvor han låg på alla fyra och grov. Ja, och var så dömt i sin samvittighet och så olycklig, så han visste varken fram eller tillbaka. Intill ordet öppnat sig. Vilket ord? Han har köpt mig och frälst mig. Den fyllde.